Sannfinländarna har förlorat halva sitt väljarstöd sedan riksdagsvalet, enligt Yles senaste partimätning. Dessutom gjorde partiet katastrofval i kommunal- och välfärdsområdesvalen tidigare i vår. Hur har partiet gått från det näst största till ett parti med stöd på bara lite över 10%? Vad måste Sannfinländarna göra för att återgå till riksdagsvalets rekordsiffror? Det ska vi ta reda på i dagens avsnitt av Nyhetspodden. Jag heter Maja Nordman och med mig har jag politikreporter Carmela Valder. Enligt Yles partimätning har stödet för Sannfinländarna dalat under våren och försommaren. I juni låg stödet på 10,8%. Jämfört med 20,1% vid riksdagsvalet så har alltså partiet tappat nästan hälften av sina väljare. Carmela Valder, politikreporter här på Svenska Yle. Vad beror det här på?
Den enkla förklaringen är ju det att Sannfinländarna nu sitter i regeringen och måste bära ansvaret. Det räcker helt enkelt inte för Sannfinländarna att sitta på sidan och kritisera och komma med olika populistiska utspel, utan nu när Sannfinländarna är i en majoritetsregering tillsammans med tre andra partier, alltså de fyra sammanlagt, så gäller det att fatta gemensamma beslut och göra kompromisser och skriva ihop ett gemensamt regeringsprogram och hålla sig till det. Och då kan man inte helt enkelt driva sin egen linje. Det är ju känt att populistpartier inte brukar gynnas av regeringsansvar, och så har det gått också den här gången. Men den här negativa trenden, den har liksom synts ganska länge redan, så att inte ser det ju bra ut.
Nej, men kan man alltså säga att Sannfinländarnas väljare är missnöjda med nedskärningarna som regeringen gör?
Det kan man ju absolut säga å ena sidan. Å andra sidan så har den här regeringen också fattat andra beslut som jag skulle kunna tänka mig att de sannfinländska väljarna är missnöjda med. Många sannfinländare eller många som har röstat på Sannfinländarna är personer som inte har det så välställt. Personer som kanske har varit beroende av den sociala tryggheten. Personer som är så att säga arbetarklass. Och de här förnyelserna gällande arbetsmarknaden och sociala tryggheten så har ju också varit till nackdel för Sannfinländarna. De sannfinländska väljarna har förlorat förtroende för det här partiet på grund av det här.
Men samtidigt går finansminister Riikka Purra från Sannfinländarna inför sommaren ut med att det kan krävas mer nedskärningar. Varför det?
Riikka Purra är ju inte bara Sannfinländarnas partiordförande, hon är också finansminister. Och när man är finansminister så har man små marginaler. Det vill säga, man ska lyssna på det som finansministeriets tjänstemän säger. Och sen kommer det också Finlands bank med sina prognoser gällande ekonomin. Sen har vi då EU som har vissa regler gällande ekonomin. Och i och med att Finland hör till EU så måste Finland följa det här regelverket. Och det betyder det då att Riikka Purra som finansminister, hon ska se till att Finlands ekonomi är så bra som möjligt. Det ingår i hennes uppdrag. Och vi ska komma ihåg nu då att när det gäller den finländska ekonomin så skuldbördan ökar hela tiden och kommer att stiga över 90% av bruttonationalprodukten inom några år. Och det här underskottet kommer att fortsätta att vara stort. Det finns ju en sån här kritisk gräns på 3% av BNP. Om skuldbördan stiger över det så då har Europeiska unionen möjlighet att sätta Finland på så kallad OPS-klass, det vill säga börja granska Finlands ekonomi noggrannare. Och dit vill man inte. Sen har vi ju också det förstås att Finland hör till NATO. Och NATO, där så finns det beslut om att medlemsländerna ska börja satsa allt mer på försvar. Först talades det om 3% av bruttonationalprodukten och nu pratades det till och med om 5%. Och om Finland ska betala så någonstans ifrån så ska ju de här pengarna tas. Det finns då två möjligheter egentligen. Dels antingen så sparar man på någonting eller så tar man mera lån. Och för en högerregering så är ju nog det här med låntagning ett rött skynke, det är helt no-no. Och om man tänker på att Finlands skuldsättning redan är så här stor, så blir det ett ännu större nej till mera lån. Riikka Purra, hon talar om att den här regeringen ska spara, men hon talar om att det inte räcker med att den här regeringen ska spara, utan också nästa regering måste spara. Hon poängterar nu allt mera det att också nästa regering har ansvar. Hon räknar kanske mera allt mer med att det är Socialdemokraterna som kommer att vinna nästa riksdagsval. Det räcker liksom bara inte att Socialdemokraterna nu kritiserar regeringen, utan Socialdemokraterna måste snart själva också bära ansvar för Finlands ekonomi.
De sannfinländska ministrarna träffades tidigare i veckan för sommarmöte i Rauma. Carmela, vilka uttalanden kom då? Hur resonerar man riktigt kring det här låga stödet inom partiet?
Sannfinländarna har träffas som bäst i Rauma. Då gäller det den sannfinländska ministergruppen. När de höll presskonferens så uttryckte de nu inte en oro för det här sjunkande stödet, men däremot så ville varje minister understryka extra mycket vad den här ministern har lyckats få till stånd. Det var liksom nog att jag och jag retorik, så att på det sättet märkte man ju nog att sannfinländarna och de sannfinländska politikerna har ett behov av att hävda sig. Och det kom också fram en hel del invandringskritik. Så sannfinländarna fortsätter nog att profilera sig när det gäller den här frågan. Men sen kan vi backa bandet lite grann. Det vill säga sannfinländarna höll partidagar för inte så länge sedan. Och inför partidagen så fanns det två kandidater till partiordförandeposten. Det var då sittande ordförande Riikka Purra. Men hon utmanades av den tidigare partisekreteraren Arto Luukkanen. Inför det här valet så visste man att Arto Luukkanen inte har en chans. Han var inte populär som partisekreterare. Och Riikka Purra har nu ändå fortfarande ett starkt stöd. Men det som Arto Luukkanen lyfte upp inför valet var att han oroad för sannfinländarna och för det sjunkande stödet. Och han sa rakt ut att sannfinländarna inte kommer att bli en faktor att räkna med om det är så att stödet sjunker under 10%. Och om sannfinländarna kommer att ha ett lika stort stöd som Svenska Folkpartiet efter följande riksdagsval, så är det ingen som lyssnar på sannfinländarna längre. Och sen hade vi ju då också under partidagen en klar konstellation när det gällde viceordförandeposten. Där var då regeringens kvinna, inrikesminister Mari Rantanen, som ställde upp i valet för viceordförande. Och som motkandidat hade hon då Teemu Keskisarja. Teemu Keskisarja har varit mer en sån här populist och också kritisera regeringens beslut utåt. Och han blev vald. Och han fortsätter ju nog sin kritik av regeringen när han var ställföreträdare för Riikka Purra i Suomi Arena där partiledarna då möttes för en debatt. Han var liksom helt öppet kritisk till vissa regeringens beslut.
Intressant att en regeringspartis viceordförande kan vara kritisk till regeringen.
Det är intressant, ja, och vi får se hur det går ju längre den här regeringen sitter. Det vill säga, redan i början av den här regeringsperioden så fanns det vissa som var kritiska till regeringens beslut, alltså vissa sannfinländare. Jag tänker till exempel på ordförande för sannfinländarnas riksdagsgrupp, Jani Mäkelä. Han har öppet kritiserat vissa av regeringens beslut på sociala medier. Och till exempel då twittra kritiskt. Och det är ju nog ganska intressant, för att man anser ju nog att ett regeringsparti ska ställa sig bakom regeringens propositioner till exempel och rösta för dem. Vi har inte ännu sett det att sannfinländarna skulle rösta emot regeringens lagförslag. Men vi får se hur det går i slutändan sen när vi närmar oss val. Att om det är så att vissa sannfinländare kommer att be om lov att rösta annorlunda. Kanske det är så att det till och med går så långt att sannfinländarna förkastar sina egna förslag. Då när det inte liksom längre spelar någon roll. Så att vi får se vad de gör. Hur förtvivlade de är och hur kampen går sen för att öka stödet inför nästa riksdagsval.
Du kanske minns att sannfinländarna tidigare har splittrats. Det var 2017 i samband med att Jussi Halla-aho valdes som partiets ordförande. En del sannfinländska riksdagsledamöter ansåg att Halla-aho var för radikal och bildade grupperingen Nytt alternativ, det som senare skulle bli partiet Blå framtid. Blå framtid försatte sannfinländarna i opposition och blev själva regeringsparti, men röstades ut i nästa riksdagsval och lade ner sin verksamhet 2023. Carmela Walder, nu i och med att det finns krafter inom sannfinländarna som säger emot regeringen, ser du att det finns en tillsplittring i sannfinländarnas framtid?
Ska vi säga så att det finns nog vissa tendenser. Det finns de här som är i ledningen av sannfinländarna som är lojala med regeringen. Som driver regeringens linje och som ställer sig bakom regeringsprogrammet. Men sen har vi då mera kritiska sannfinländare, gräsrötter så att säga, gruppordförande i riksdagen Jani Mäkelä, andra i riksdagen som kanske inte tycker att alla de beslut som regeringen fattar är så smarta. Jag har nog svårt att säga att blir det en splittring här eller är det så att ledningen också så småningom kommer att bli allt mer kritisk mot vissa regeringsförslag och kanske inte längre kommer att ställa sig bakom. Det finns ju också en möjlighet helt enkelt att sannfinländarna, om de upplever att de behöver ett uppsving inför valet och inte upplever längre att det är motiverat att sitta i regeringen, att de lämnar regeringen.
Du sa där lite tidigare, Carmela, att invandringskritik fortsätter vara en central fråga hos sannfinländarna. Kan sannfinländarna överleva som parti på endast den här frågan?
Det är ju inte bara den här frågan som är viktig för sannfinländarna. Sannfinländarna har varit ett parti som har betonat mycket det här med säkerhetsfrågor. Inre säkerhet, vikten av att förlänga straffen till exempel. Vikten av att vissa förbrytare inte ska komma ut igen från fängelse och sånt här. Och när de här sannfinländska ministrarna träffades i Raumo så justitieminister Lena Meri, hon betonar också mycket det här att hur sannfinländarna nu har lyckats i regeringen skärpa straffen. Många av dem som ställer upp för sannfinländarna är ju till exempel poliser, så att de har tyckt liksom att den här delen av sannfinländarnas politik känns attraktiv. Och den här delen av sannfinländarnas politik så tror jag inte att partiet kommer att överge heller. Utan de kommer att fortsätta betona hur mycket de har lyckats driva igenom i den här regeringen och allt de har lyckats förverkliga på den här fronten. Men ja, du, tillbaka till det här med invandringskritiken, och om det räcker så det där, ska säga att det är många andra partier av den här typen i Europa för vilka den här invandringskritiken har räckt långt. Vi tänker till exempel på AfD i Tyskland eller det som tidigare hette Front National i Frankrike, nu för tiden Rassemblement National. Stödet för de här partierna har ju varit högt och blivit högt just på grund av invandringskritik och frenkritik och också sånt som man har ansett att inte har varit riktigt rumsrent. Så sannfinländarna kommer nog troligen att också fortsätta med den här politiken framöver, fortsätta vara invandringskritiska.
Carmela Walder, så här avslutningsvis undrar jag hur du som politikreporter tänker om sannfinländarnas framtid. Vad kan rädda sannfinländarna? Vad behöver de för att få mera stöd?
När det gäller politik så finns det alltid en trend. Att den som bär regeringsansvar så för den sjunker stödet under den tid som det här partiet sitter i regeringen. Nå, det har inte riktigt gått så den här gången för församlingspartiet, men nog för då sannfinländarna. Och så har det gått till exempel för Centern tidigare. Och tidigare så då efter Juha Sipilas regering så ville Centern egentligen sitta i opposition. Jag kommer ihåg när Antti Kaikkonen som sa till mig som gruppordförande för riksdagsgruppen att när jag frågade honom att kommer ni att gå med i följande regering så sa han att kanske dörren är öppen 5 cent. Att han gav inte, han tippat nej. Men så gick Centern fort, trots allt med i också följande regering. Mm. Men det där, det var på grund av att man lyckades förhandla väl, troligen. Men om vi tänker att Centern, stödet för Centern var lågt då. Och Centern själv räknar med att de skulle ha vunnit på att sitta i opposition. För i opposition kan man kritisera, man behöver inte komma med egna liksom konkreta förslag. Man behöver inte fatta kompromisser, man behöver liksom inte ta hänsyn till andra. Mm. Och jag tror att sannfinländarna, i och med att det är ett populistparti, och i och med att de vinner på det att de kan göra de här utspelen, så de kommer kanske inte att komma igen genast, men en tid i opposition där de då får faktiskt driva sin egen politik, så det kommer ju nog sen då, tror jag, att synas igen i ett ökande stöd. Det tror jag nog, om det inte är så då sen att sannfinländarna splittras internt.
Du har lyssnat på nyhetspodden från Svenska Yle tillsammans med mig, Maja Nordman, och politikreporter Carmela Balder. Micke Andersén har mixat avsnittets ljud och Lukas Dahlström är producent.